Logistikpodden.
Logistikpodden. Du lyssnar på Logistikpodden. Ännu en gång har vi ett avsnitt inspelat under fältmässiga förhållanden i Visby. Det är mitt under brinnande Almedalsvecka. Solen skiner genom fönstret och vi står inne i ett kök. Och som vanligt, länkar och annat finns på logistikpodden.se och du kan lyssna på valfri plattform som stöder podcast. Man söker så hittar man logistikpodden. Och vi då, det är jag och Claes Magnusson, rektor på Malmö yrkeshögskola, bland annat. Vi kommer att gå igenom hans historik. Välkommen hit, Claes. Vem Tack. Är du?
Tack så mycket för att jag får vara här. Som sagt, det som jag jobbar med just nu är ju vuxenutbildning genom yrkeshögskolan. Vi är väl kanske mest kända genom vår apputbildning som vi har kört i Malmö och också något år i Göteborg. Där vi lär studenterna göra appar för iPhone och Android. Yrkeshögskolan, ifall ni inte alla känner till det, så är det ju en parallell utbildningsform med högskolan. Så att det är staten som betalar och studiemedel och... Men den är för det mesta väldigt kort, ett år lång, och den är väldigt, väldigt praktiskt inriktad.
Syftet är att stödja arbetsmarknadens behov.
Absolut.
Naturligtvis.
Och det gör ju de flesta studenter, får ju jobb efter yrkeshögskolan.
Mm. Ja, för vi har förstått så är det nu kör vi en parentes, vi kommer att ha många parenteser. Mm. Men just IH-utbildningarna så är det väldigt kort livslängd på dem. Man måste söka om att få lov att ge samma utbildning flera gånger.
Precis, och det är ju både dåligt och bra. Det är ju svårt att planera. Man får bara två starttillstånd. Å andra sidan så hålls ju kursutbudet ganska fräscht. För att det är inga gamla utbildningar som får rulla på år efter år efter år. Där behovet kanske har försvunnit eller ersatts av någonting nytt.
Mm.
Men det kräver ju en helt annan planering än att jobba exempelvis inom akademin.
Mm. Planering? Alltså, hinner man planera?
Ja, det gör man faktiskt. Det måste vi ju göra för att det är ju arbetslivets behov som ska avgöra utbildningen.
Mm. Mm.
Och ganska intressant är ju, arbetslivet leder ju utbildningen också. Vi har en ledningsgrupp för varje utbildning där då arbetslivet har majoritet.
Mm.
Och arbetslivet kan ändra kursplaner och så vidare direkt till och med under pågående utbildning.
Görs det?
Ja, det gör det faktiskt. Alltså byta programspråk exempelvis och göra andra förändringar.
Mm.
Vår egen apputbildning började ju för länge sedan med Flash. Och sen alltså gick ju Steve Jobs ut och sa att nej, det blir inte Flash i telefonerna. Och då fick ju ledningsgruppen omedelbart ändra till Objektiv-C och annan teknik.
Utvecklingen går ju väldigt snabbt alltså här i Almedalen. Hur har du haft det i veckan förresten?
Det har varit alldeles utmärkt. Jag har inte haft några egna aktiviteter utan jag har varit med på andra. Så jag har pratat om framtida arbetsmöjligheter. Var de nya framtida jobben kommer att ligga för någonstans. Vi har pratat multikompetens och vi har pratat exempelvis mobila lösningar om hälsa och sjukvård. Som vi tror kommer att vara ett område som kommer att explodera.
Mm. För det här är något som samtliga seminarier jag har lyssnat på eller varit på har handlat om digitalisering på något sätt.
Ja.
Det är den stora snackisen i år.
Ja.
Och det är väl på sin tid, på så dags.
Ja, och det som vi tar med oss hem ifrån hela Almedalen är att vi tror att det där nästan måste bli ett nytt ämne. Alltså, många av de frågorna vi jobbar med passar inte riktigt in i traditionell IT. Alltså, vi jobbar mobila lösningar, hälsa och sjukvård. Är det en IT-fråga?
Mm.
Är det någonting som ska sortera under IT-utbildningar?
Mm.
Spelutbildning som vi har pratat med folk här. Alltså det är ju mer dramaturgi, det är ju grafik, det är affärsmodeller och så vidare. Det är ju inte bara programmering.
Ska körskolorna lära ut logistik?
Liksom? Ja.
Det är lite grann samma.
IT i skolan är ju också ett område som definitivt handlar mer om pedagogik. Eller borde handla mer om pedagogik än bits och bytes.
Mm. Mm. Så där är du nu här och vi står här i Almedalen. Men din resa hit började ju inte förra veckan direkt.
Hur långt bak ska jag prata?
Ja.
Vi började ju väldigt, väldigt tidigt. Grafisk industri var nog den första som jag var med och omformade. Alltså när datorerna och så vidare kom in och gudarna ska veta att grafiska branschorganisationerna hatade oss för våra mackar och laserskrivare och pagemaker och precis alltihop det här som kom. Och grafisk industri fick ju också ta en massa stryk, men
80-talet.
Ja, precis, och början på 90-talet. Men det slog ju ut ganska väl sen med hundratusentals nya jobb som människor som idag sitter och producerar grafiskt med PowerPoint och Word och laserskrivare och så vidare på nästan varenda kontor ju. Så att mycket av den tekniken som var förbehållen få och som var väldigt, väldigt dyr utrustning blev ju spridd till många.
Mm.
Så att där var väl första branschen, och sedan så gick vi vidare med multimedia och med internet när det kom givetvis. Och sedan olika typer av utbildningar och så fram till 2010 när då staten bestämde sig för att starta upp yrkeshögskolan på riktigt.
Mm.
Så valde vi att vara med där.
Och du sa att ni kom med era mackar och folk blev sura på, på 80-90-talet. Det är ju någonting som du själv har valt att bli förknippad med också.
Ja.
Du uttalar dig väldigt ofta om just Apple, vad Apple gör, vad de kommer att göra. Du har ofta rätt när du pratar om det där Apple Music.
Ja.
Förutsåg du namnet på och hur tjänsten skulle se ut till exempel innan här. Varifrån kommer detta intresse?
Jag vet att jag tror att om man nu ska jobba med utbildning så tror inte jag att jag hade trivts i stillastående branscher. Alltså ska det komma ett behov av nya kunskaper så måste ju det vara någonting som utmanar det gamla bestående.
Mm.
Och den dagen som Apple har 90% så kanske jag går över och blir Microsoft-konsult. Det vet man aldrig.
Alltså, det har du väl varit, va?
Ja, faktiskt från början. Därför att det var ju också en utmaning. Alltså, när Microsoft Excel och Microsoft Word med riktig grafik, när det kom till mackarna. Det såg ju skräp ut på PC-datorerna med DOS och så vidare. Så att där var ju Microsoft disruptive med Apple på de grejerna.
Då?
Ja.
De var väl fortfarande hyfsat kompisar då?
Absolut.
Bill Gates och Steve Jobs.
Ja. Och nu är de väl kompisar igen, tror jag.
Ja.
Jag har aldrig mött ett så välvilligt inställt Microsoft som idag. Alltså man är...
Nej, det är ju en skärmoffensiv utan like.
Absolut.
Just nu.
Och jag tycker det är så talande. Microsofts senaste webbsite heter AnyApp, AnyDev. Eller någonting sådär. Alltså, det spelar ingen roll vilken bakgrund du har eller vilket som är ditt favorit. System. Du ska
de
kunna
släppte
utveckla.
Ett utmärkt Office-paket till iOS förra året.
Och till Android. Ja. Och även utvecklarverktygen kommer ju nu till OS X också.
Det här är väldigt intressant, för det är en milstolpe verkligen.
Ja. Och det är ju det som var framgången för Microsoft. Det är ju så de började. Alltså Microsoft Word fanns ju på 80-talet, fanns ju till allt. Det fanns ju till, höll jag på att säga, nästan Commodore 64 också. Alltså alla plattformar stödde man och bejakade. Mm. Och sen tog det ju över när Windows drog iväg. Då blev det ju en protektionistisk verksamhet att man ville bevara.
Den funkade ju under många år.
Absolut.
Tjänade många väldigt
mycket
pengar.
Och tjänade fortfarande väldigt mycket pengar.
Ja. Det var en sund strategi då. Apple hade ju problem då när Microsoft gick som bäst. Och PC-världen överhuvudtaget.
Jag tror Steve Jobs sa att man var 3 månader från konkurs.
Ja, när han gick tillbaka.
Ja, precis.
Han fick ju kicken och sen kom han tillbaka.
Ja,
ja just det. Så du har följt Apple som företag länge, upp och nedgångar.
Även ska jag säga företag som Google och så vidare imponerar ju också våldsamt.
Du är väldigt påläst på mycket av det här. Följer man det på Facebook så det är där du har valt att posta det mesta, vilket jag tycker också är en intressant tidens tecken att du har ingen egen blogg eller egen
hemsida. Det hade jag ju.
Jag vet det.
Alltså, jag är ju så jävla gammal så jag har ju klas.com domänen till min. Men det som man ser nu, det är ju sjukt vilken trafik som Facebook ger.
Ja.
Och även i viss mån ska jag säga LinkedIn också.
Alltså, jag har sett att du har postat där också. Ja. Så att där kan man följa vad du skriver också. Och du skriver mycket.
Ja.
Och du skriver många bra. Och det är därför du är med i Logistikpodden. Och vi känner varandra lite grann. Så att jag skulle vilja med dig oavsett. Men Apple är ju av Gartner Group rankat som världens bästa logistikföretag eller supply chain-företag. Överlägset för konkurrenten McDonald's. Inte konkurrent så direkt, men de ligger som tvåa, Amazon som nummer 3. Och det här är en rankning som Gartner gör dels baserat på vad de själva tycker men också på grund av peer assessment. De har ett index, det står väldigt tydligt hur de räknar ut det där. Och oavsett, man kan ifrågasätta metoder och sånt, så ligger Apple överlägset högst upp. Varför gör de det?
Jag tror att det finns en massa grejer man bestämde sig för på slutet av 90-talet, början på 2000-talet, att man inte skulle göra samma misstag igen. En av de här grejerna var till exempel att man vill ha egna butiker. Därför att Apple-produkterna på den tiden var väldigt styrmodigt behandlade. Det fick stå någon Mac längst in i en elektronikaffär och ingen visste hur man demade den och så vidare. Mm. Utan då tog man tag i de här grejerna. Och sen tror jag att ett av Steve Jobs ordspråk är ju real artist ship. Alltså riktiga programmerare i det här fallet ser till att få ut sina produkter. Mm, och riktiga tillverkningsföretag ser till att få ut sina produkter. Och där är ju i princip bara, det är ju bara Apple och Samsung som lyckas med detta över hela världen. Tidigare kanske Sony och några till. Produkterna kan ju vara hur bra som helst, men om du inte kan köpa dem i affären så spelar det ingen roll.
Jag tycker det här är genomgående tråd. Alltså Apple är ett logistikföretag som råkar tillverka datorer och elektronikprodukter på samma sätt som Dell, när Dell var som bäst. Var ett logistikföretag som faktiskt lånade pengar utan ränta av sina kunder för att sälja hårddiskar och datorkomponenter åt sina underleverantörer. Och de skar emellan, hade en negativ ränta, kallar det, eller negativt lager på ett antal dagar. Det vill säga de lånade prylar gratis som de sålde och fick in pengarna för innan de betalade underleverantörerna. Och det här var de extremt framgångsrika med. Ja. Jag tror när jag besökte Dell i Limerick så hade de haft 15,000% ökning på 10 års tid. Aktien hade gått upp 15,000%. Mm. Så det var, nu går det inte så bra för Dell längre. De har väl missat något tåg då, kan man tycka. Mm. Men det var också, det var ju logistik. Det hade kunnat vara vilken typ av produkt som helst.
Precis. Och det var ju många som försökte. Vad heter de? Jetdata i Sverige och lite sådär. Försökte ju liknande grejer också. Men det, jag tror inte det bara är det. Utan det som jag gillar eller det som jag skrattar åt när jag följer Apple, det är ju att man har ju använt detta också som ett konkurrensmedel. Alltså när man tog fram den första iMacen som var väl 97, så köpte man i princip all tillgänglig frakt ifrån Asien, all tillgänglig flygfrakt från Asien till USA innan julen när den lanserades. Och det innebär att det var ju bara Apple som kunde sälja sin nya produkt till den amerikanska marknaden.
Alla andra
marknaden.
Fick leveransproblem.
Alla andra fick kom med båten sen i mars någonting. Och det var ju liksom hypen över och Apple hade tagit den positionen. Och det är lite sådana grejer har man gjort gång på gång på gång på gång.
Toshibas hårddiskar.
Toshibas 1,8-tums hårddiskar är ett klassiskt exempel. Men även att man köpte väl slut på hela Sonys lager av mobiltelefonkameror, så att Sony hade ju inga att sätta i sina egna mobiler ett tag. Man köpte upp väldigt mycket bulk, vad heter de, olika typer av minnen, alltså det SSD-minne som vi har i våra enheter, och man köpte upp paneler, skärmar, så man hade ju inga leveransproblem under 2005 till 2009 någonting, därför att man var den enda som hade tillgång till skärmar, minnen, batterier tror jag också och så vidare.
Det här är ju riktigt elakt av dem.
Ja, men det är skickligt också.
Ja, visst är det. Alltså visst är det. Det här är ju en, alltså machiavelliskt bra som de gör. Dell, om man jämför, för Dell har jag studerat lite grann, de gick ju andra vägen och sa det att nej, men tar minne A slut så säljer vi inte det längre.
Nej.
Och vi kan sluta sälja det på en dag. För kunderna, då tar vi bara bort ur valmöjligheterna, så får kunderna köpa ett annat. Och lyckas de köpa ett stort parti, ja då kampanjar de ut det. Fast de är av med det.
Sen gjorde Dell också en tabbe. Man skrattar väldigt mycket ibland åt att Apple och Samsung bråkar, men Dell gick till Asus, om jag minns rätt. Så, och Asus på den tiden var bara en tillverkare, ungefär som Foxconn eller sådär. Och så fick man Asus till att tillverka Dell-datorer. Och det tar ju inte många minuter innan folk i Asien läser hur man gör.
Mm.
Och plötsligt så hade ju Dell då en av deras kanske bästa konkurrenter idag. Har de själva varit med och byggt upp. Och det där är ju också ett skäl till varför Apple har valt att vara mer hemliga och hålla i sina grejer. Och kanske den nya typen av produktion och sånt där.
Ser man på Apples modell av deras försörjningskedja, så är den skolboksexempel på hur enkel den är. Den innehåller en 3-4 led och sen är det klart. Naturligtvis är den extremt komplex samtidigt, men de har väldigt få artikelnummer, de har väldigt få lager och otroligt överhuvudtaget bra koll på sin försörjningskedja.
Mm. Och det är ju väldigt, väldigt sällan som det inte finns produkter att köpa.
Om inte alltså, de vill att det ska vara kö.
Ja, alltså man använder ju lanseringen. Det är ju inget tillfällighet att man börjar lansera i USA och Kina och sen väntar man lite och sen plötsligt så berättar man, jo, den 17 juli kommer du kunna köpa Apple Watch i Sverige.
Mm.
Och det där är ju ett ganska bra tecken. Jag tolkar till exempel att Apple Watch kommer så pass tidigt i Sverige. Det tolkar jag som att den har inte sålt så bra som man kanske hade önskat.
Nej.
Hade de sagt att den kommer före jul, då hade man vetat att då prioriterar man ju sin största marknad idag, som vad jag förstår är Kina. Och sedan den näst största som är USA.
Du har en Apple Watch, har haft sen, sen man kunde få tag på dem någonstans i världen. Är den bra?
Den är fantastisk. Jag har den lite för att jag är så fascinerad över vilken kvalitet det är. Och sedan så jag är nog en av dem som inte direkt har uttalat mig om hur bra den är. Mm. Eller så där. Därför att jag
har märkt det.
Jag vill, jag vill vänta och se.
Ja.
Det som vi ser är ju, får jag 100 e-mail och sms på en dag, så kanske jag direkt i klockan bara genom att snegla kan hantera 80-90 av dem. Mm. Utan att behöva ta upp mobilen och behöva jobba med mobil eller dator. Och det där är en sån liten oväntad bonus.
Mm.
Och det är lite det jag skulle vilja titta mer på.
Hur är det med träningsarmbandsfunktionaliteten? Alltså att den samlar in data om dig. Används det?
Det gör det ju, fast Apple är ju ganska strikta med att inte ta den datan senare till sig själva.
Mm.
Jag tror att de kommer ha det som ett argument mot Google i framtiden.
Mm.
Men däremot alltså hur mycket man rör sig, hur mycket man står, alltihop det här. Och jag tycker man har gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är väldigt opretentiöst, det är väldigt opretto, eller vad jag ska säga. Det är väldigt, väldigt enkla. De har tre stycken små cirklar som man ska försöka få ihop under en dag. Hur mycket man går, hur mycket man står och hur mycket man tränar eller springer.
Mm.
Och det tror jag inte kommer att skrämma bort vanliga människor. Om vi tittar på USA med väldigt många tjockisar så tror jag att det där kan nog faktiskt ha en liten påverkan. Sen finns det ju 1000 andra hälsoappar och sånt där som kommer till den.
Något vi pratade om, vi hade ett seminarium om Big Data här på Almedalen igår, Chalmers arrangerade, jag lägger en länk till det.
Mm.
Där pratade vi om nästa steg för de här hälsofunktionaliteten.
Ja.
Att data samlas in om dig.
Ja.
Jämförs med alla andras data som du är jämförbar med. Det vill säga män i din egen ålder och så vidare. Med din egen, alltså så många liknande parametrar som möjligt.
Ja.
Och sen får du ett veckobrev som berättar hur din vecka har varit och vad du kan ändra på för att levla upp nästa vecka.
Ja. Apple har ju släppt en programvara som heter Research Kit.
Ja,
som
är den är en sån.
Den är fullständigt fantastisk. De borde fan få Nobelpris för den programvaran. Alltså, dessutom har han släppt den i open source så att alla kan använda den.
Finns den portad till Android och så?
Nej, men det kommer nog.
Ja.
Alltså, det finns ingenting som hindrar att man gör en sådan grej. Men den kommer ju innebära att du kan lämna ifrån dig data anonymt och säkert. Men så att folk i hälso- och sjukvårdsbranschen kan ta del av dessa och göra olika tester.
Mm.
Och beroende på om du då vill så kan du skriva in din sexuella läggning, hur mycket sprit du dricker och all sån ifall du har diabetes eller om du har några andra sjukdomar och så vidare. Så att du kan ju göra mängder med sådana grejer. Och det som är intressant här är att Apple Watch är väl den kanske enda modellen som har en chans att sälja 50-100 miljoner ex. Och då blir det ju plötsligt en stor mängd information som kan bearbetas. Och kan då Amazon lista ut vilka böcker jag borde läsa, så kanske ett sånt här system kan lista ut vilka hälsofaror som väntar mig.
Det finns ju andra sätt att göra det. Det kan vi lägga en länk till. Jag såg en artikel om att ett sjukhus i USA och kollar kreditkortshistorik för att se vad du har för konsumtionsvanor.
Ah, ja.
Och då kan se om du riskerar att få diabetes till exempel.
Ja, ja.
Steget till ett försäkringsbolag som vill höja din premie är inte jättelångt där då.
Nej.
Så att man ska vara, vad vi kom fram till vid vårt Big Data-seminarium var i alla fall att man ska nog inte göra allt man kan. Man bör göra det man bör och det man kan göra är inte samma sak.
Nej. Där är också någonting som vi pratade också öppen data på flera seminarium här, att vi kanske bör på något sätt kontrollera det där, inte begränsa om det nu öppnar samhällsdata och så vidare, men kanske ha bäst före datum eller någonting sådant på data.
Mm.
Så att om jag nu har bättrat mig, om jag nu har ändrat min inställning och så vidare, så ska inte systemet kunna gräva fram, ett försäkringsbolag kunna gräva fram hur mycket sprit jag drack när jag var 20 till exempel.
Mm. Ja, nej, det blir mängder med saker att förhålla oss till och reflektera över här. Det är inte väldigt teknikoptimist är man, men det är nog bra att det finns lite pessimister också som håller tillbaka.
Jag tillhör de som aldrig hela mitt liv skulle operera in ett chip i handleden, som många av våra vänner
jag känner flera stycken.
Ja, precis. Ja. Alltså, aldrig i hela mitt liv jag skulle göra en sån grej. Snarare tvärtom skulle jag vilja ta bort mina fingeravtryck.
Eller... Aktiva linser som ger dig Terminator Vision.
Och... Exakt, ja. Exakt. Så att, ja.
Det skulle vara coolt.
Mm.
Ja, kanske. Ja, okej. Om vi då tittar på Apple. Du nämnde kvalitet på produktion. Och det är också någonting som jag vet att du har pratat en del om. Att de är bra på att göra saker.
Uh-huh.
Produktionsmetoder, fräsa aluminium och sånt var de ju tidiga med.
Mm. Ja, det är ju det jag ser nu som är den stora grejen. Vi försöker hålla koll på vad Apple gör. Inte bara operativsystem och sånt där. Utan man har ju försökt köpa upp sig. Jag tror att det är lite IKEAs strategi. IKEA hade... Kamprad beslutade för länge sedan att han aldrig skulle riskera bolaget och han skulle ha en stor andel, jag tror det var 20% av omsättningen, skulle hållas i likvider.
Mm.
Så att han alltid hade pengar oavsett vad som skulle hända. Och det där blir ju svårt, liksom, hur ska man göra då när det blir en verksamhet som omsätter 100 miljarder eller så vidare. Och då började IKEA köpa sig uppåt i produktionskedjan. Man började köpa rysk skog och man började köpa kanadensisk vattenkraft och allting som man liksom kunde använda själv. Och det där ser vi nog tecken på att Apple har gjort. Alltså Apple var väldigt illa berörda när man var beroende av andra. När man hade en processor som man var beroende av. Man hade programvaror från Microsoft eller Adobe som man var beroende av. Alltså man trivdes aldrig i den situationen över att inte kunna styra sin egen verksamhet. Och då har man ju nu levlat upp och man köper alltså i princip hela produktionsprocesser. Man köper patent, man köper uppfinningar, man köper kompetens i produktionen uppåt. Ett väldigt tidigt exempel var ju touchpads på alla mackar där man kunde använda två fingrar och man kunde vrida och vända och så vidare. Och det följer väldigt, väldigt väl ut därför att Apple kunde göra det på alla sina enheter.
Mm.
Men PC-sidan kunde ju inte. Alltså, Microsoft kan ju inte tvinga en PC-tillverkare till att ha en bra touchpad. Och då upptäckte ju Apple att här fick man ju en konkurrensfördel av att kunna göra en sån grej.
Väldigt stor sån, för den funktionen var en sån killer application som gjorde, tror jag, att många bytte till Mac.
Precis. Och då har man försökt hitta mer och mer sådana. Och då har man kommit in på ny teknik. Och det här är ju inte bara liksom att man... Inte bara att man ska låsa ut konkurrenter, utan man kan ju faktiskt göra bättre produkter. Man kan göra bättre produkter som inte andra kan kopiera. Och man kan också, tror jag, förbättra avkastning på pengarna. Alltså genom att köpa produktion i förväg och få 30% rabatt.
Mm.
Istället för att ha pengarna på banken och få 1% rabatt, eller 1% ränta.
Mm.
Så att Apple har ju köpt otroligt mycket alltså kring just tillverkning. Alltså liquid metal var väl en av de första grejerna man köpte patent och så vidare på, alltså att kunna göra nästan keramiskt stål, alltså oerhört starkt. Den här lilla pinnen som du har för att trycka ut ett simkort, den är gjord i liquid metal. Prova och försök böj det med dina fingrar.
Ja, nej, det går inte.
Alltså det är omöjligt, alltså fingrarna går sönder innan. Va? Och det för länge sedan så hade man en liten lampa i bärbara datorerna som skulle lysa när man laddade, men man ville inte den skulle synas. Och då hittade man ett företag som kunde göra ett väldigt, väldigt tunt hål nästan hela vägen upp i aluminium. Och så stoppade man en lampa där, så syntes lampan bara när den var tänd.
Mm.
När den var släckt så kunde du inte se att det ens fanns en lampa där.
Mm.
Och då köpte man hela det bolaget och alla deras patent och alla deras verktyg och alltihop detta. Och så har man investerat gång på gång på gång på detta. Va? Och det som man pratar väldigt mycket om nu är ju då CNC, eller vad vi nu ska kalla det för, en enkel beskrivning. Va? Men att kunna fräsa ut nya datorer ur block, aluminiumblock, och kunna fräsa ut dem med en otrolig precision.
MacBooken är ju gjord så.
Ja, precis. Och det är ju en fantastisk enhet.
Mm.
Alltså det, jag har inte sett någonting liknande, speciellt i databranschen finns det ingenting liknande. Och det är ju otrolig precision i det här. Mm. Och då har man ju köpt alla patent man har hittat och all kunskap man har hittat. Man har köpt maskiner som gör maskiner, alltså utrustningar som gör CNC-enheter, köper man.
Mm.
Och jag tror att någon skrev att Apple har nu köpt fler sådana grejer än hela Tyskland.
Mm.
Och flyttar detta till Kina och tar alla experter dessutom man hittar i USA och Italien och Frankrike och Tyskland. Och så tar man dem och deras familj och flyttar dem till Kina också. Och så har man nu byggt en produktionskedja som jag tror är fullständigt oslagbar med detta. Man producerar inte själva, utan det här lånar man ju ut till företag som producerar åt Apple.
Mm. Ja, för de designar, de säljer, men någon annan producerar.
Ja, precis.
Jag läste en, och vi kan länka till den, en jämförelse mellan just nummer 1 och nummer 3.
Mm.
Apple och Amazon på den här Gartner-listan.
Mm.
Och de är två helt olika. Amazon har många lager, stora lager. Apple har inga lager. Amazon har många artikelnummer. Apple har få och så vidare. Och så vidare. Och där dubbade de Apple till the king of outsourcing.
Ja, det tror jag definitivt.
Och det stämmer väl ganska bra då. Att, det står ju designed by Apple på grejerna.
Ja. Och det är, dessutom tror jag att folk är väldigt skickliga. Alltså i Asien, jag för mig att Barack Obama var på Tim Cook, vd på Apple, och frågade, kan du inte flytta tillbaka några av de här jobben till Europa eller till USA framförallt? Och då svarade Tim Cook, jag är hemskt ledsen, men det finns ingen kompetens i USA längre till den här graden av finmekanik och sån produktion. Och det är ju kanske ett litet orosmoment, men Det som vi också tittar på är ju, Apple är ju ett företag som normalt fall aldrig pratar megahertz eller megabyte eller storlek per hårddiskar eller någonting sådant. Men just nu så vräks man över med information om deras produkter, där man pratar om 316L-stål i klockan, som är då samma som Rolex har i sina klockor. Va? Man pratar om fluoroesteromer, som jag tror det här plasten är, det här plastgummiarmbandet som man har till klockan. Va? Man pratar om safirglas och bara ett sånt grej som att glaset i de här Apple Watch-klockorna har putsats i många timmar.
Mm.
Och armbandet som jag har består av över 100 komponenter och tar 9 timmar att skära ut och därefter handputsas.
Mm.
Alltså det är fullständigt fantastiskt om man tänker på den slit- och slängmarknaden, när man kan köpa billiga klockor för några hundralappar och så vidare.
För nu ger de sig ju in i ett helt annat segment.
Ja.
Nu konkurrerar de, som du säger, med Rolex och de andra klocktillverkarna.
Ja, ja.
Inte med Samsung längre, för Samsung finns väl egentligen inte riktigt där.
Nej, och jag tror inte det banner mig få som kan tillverka, om någon som skulle kunna tillverka en ny MacBook exempelvis, eller en Apple Watch. Nej. Jag hade med mig, eller träffade en kille som driver en sajt som heter Klocksnack, som är en av de största sajterna kring dyra klockor. Och han var hemma och tittade på de första Apple Watch som vi fick hem, och han hade med sig lupp och förstoringsglas och pincett och precis alltihop det här. Och han var ju inbiten motståndare när han kom dit, men när han gick därifrån 30 minuter senare, sa fan, jag ger upp.
Mm.
Jag hatar klockjävlar, men jag kommer att köpa en ändå. Alltså han sa, det är fullständigt fantastisk kvalitet på de här grejerna.
Och det är ju spännande då att de, för jag vet inte hur stora serier Rolex tillverkar av sina klockor, men det är ju inte i närheten av vad Apple gör med sina nu här, att de gör det så extremt storskaligt.
Ja, och det verkar ju sälja i miljontals exemplar. Alltså, och det är, jag tror, vad heter han, Ivy... Johnny Ive sa någonting med att Switzerland is fucked. Mm. Och det är väl kanske precis
Johnny Ive är Apples designchef.
Ja. Och det är en gång, alltså det finns ingen som är i närheten. Alltså jag har flera fina klockor. Jag har Tag Heuer och jag har Omega och några sådana där. Och det är Apple Watch. Min Apple Watch som kostar en femtedel så mycket har definitivt samma kvalitet.
Mm. Men då kommer det till, okej, den ser snygg ut, den pryder sin arm som den sitter på. Sen är det ju den digitala delen, det är ju det nya, så att säga. Det är ju inte en klocka. Det är en dator som du kan se tiden på.
Ja.
Och råkar vara ganska snygg då. Min fru tycker inte den är snygg alls. Hon kommer aldrig köpa någon. Jag ska köpa en, har jag tänkt. Får se vilken, inte guldversionen.
Alltså det är ju också märkligt att notera denna sjuka världen. Så man, jag vet inte om alla känner till det, men Apple-klockorna kostar kanske då 5000 spänn för aluminium och 10 000 för stål och 170 000 för guld, 18 karat guld. Och upp till 300 000 för guld om du ska ha guldlänk. Vilken av de här modellerna sålde slut först?
Ja, naturligtvis var det den. 300.
Exakt. Mm. På vilken marknad sålde den slut först?
Kina.
Exakt. Mm. Alltså det är, vi måste ha i minnet att vi lever i en annan värld. Alltså
vi hade en diskussion på Facebook innan den släpptes, du och jag och några till, om hur mycket guld de egentligen behövde och hur mycket guld som produceras varje år.
Ja.
Och vi kom fram till att det är en stor del.
Ja, alltså om, nu blev det ju inte så, men om jag tror Wall Street Journal hade haft rätt i sina funderingar över hur många klockor som Apple skulle sälja, skulle motsvara 30% av guldförbruk, eller guldproduktionen per år.
Mm.
Och det hade ju drivit upp priserna på guld något otroligt. Och dessutom logistikproblem, hur fraktar du sådana mängder med ton med guld i Kina till olika fabriker och så vidare. Så att jag tror att man håller ner produktionen där lite också.
Mm.
Men
sen att de antagligen redan hade, innan de ens berättat att Apple Watch skulle finnas i guld, så hade de antagligen köpt upp.
Ja, absolut.
Och lagrat på.
Precis. Och det behöver ju inte heller vara dyrt guld, men det är, jag kommer ihåg när iPhone skulle komma i guld, alla skrattade, god gud, vem vill ha en iPhone i guld, och gud vad brackigt.
Mm.
Och det blev ju den bäst säljande modellen.
Mm.
Även här hemma.
Mm.
Och nu även då lilla MacBooken finns ju då i mörkt svart, och den finns i silver och den finns i guld. Och tittar jag ute på stan, de företrädelsevis kvinnor som har MacBook, nya MacBook här i Almedalen, så är det guld allihopa.
Mm.
Och guld på deras telefoner också. Mm. Om nu inte IT-avdelningen har varit in och bestämt att de ska köra någonting annat. Ja,
IT-avdelningen är inte din favoritinstitution. Om man nu ska... du har skrivit rätt mycket om IT-avdelningen.
Ja, jag är fortfarande förvånad över hur många företag, hur många organisationer som låter en IT-avdelning med förlegade åsikter streta emot och fördärva väldigt mycket affärsmöjligheter eller möjligheter till service.
Kan du ge exempel?
Det är ju nästan vilket företag som helst, alltså med att man hellre säger nej. En grej som flera har rapporterat om här som jag pratat i Almedalen är ju inloggning med Active Directory eller någonting annat som kan ta 20-30 minuter varje morgon.
Mm.
Finns det ett energibolag som jag träffar som berättar att personalen gör ingenting 30 minuter på morgonen för de väntar på inlogg. Och det är ju fan hål i huvudet. Alltså det är ju otroligt slöseri med aktieägarnas pengar eller med samhällets pengar på sitta folk
Och vad är anledningen till detta? Säger de säkerhetsskäl då?
Ja, det gör de. Och sedan så är det ju gamla system som ingen vill rätta till.
Mm.
Därför att det är ju alltid lite risky och ingen vill ju ta risker, utan då fortsätter man hellre med det gamla. Och så fnyser man och så säger man att iPhone är en fluga eller iPad är en fluga. Eller, det är ju förståeligt också, det är ju deras trygghet, det är ju deras kunskap.
Alla ber för sin sjuka mor, säger man ju.
Exakt, exakt.
Så att, jag har också stött på den mentaliteten. Jag vet på IT-mässan i Göteborg för 2 år sedan, eller om det var 3, så flera av seminarierna handlade om hur IT-avdelningarna förlorade makt.
Mm. Och det är...
Men det var en slags krisstämning då.
Det som är trevligt denna gången är ju att det börjar uppifrån cheferna.
Mm.
Alltså det är väldigt många kommunalråd, det är vd och annat som köper iPads, man köper iPhone, man säger, man struntar i vad IT-avdelningen säger, man köper det ändå, använder det. Och jag har själv varit med på möte där ett kommunalråd slår näven i bordet och hotade bygga ett eget trådlöst nätverk på en kommunal avdelning om inte IT-avdelningen öppnade upp just för iPads och sådär. Och jag vet, det var en revolution i riksdagen bara för några år sedan med man satt med Lotus Notes, vilket nu borde bara nästan falla under Genèvekonventionen, alltså slippa använda det. Och då gjorde man en revolt, då bytte man till Dropbox och man bytte till PDF och man bytte till väldigt mycket annat. Och då upptäcker ju riksdagens kansli att herregud, vi har ingen kontroll på detta längre. Och då var man tvungen till att anpassa sig.
Dropbox kanske inte är den bästa lösningen för Sveriges riksdag.
Nej, men så var det ju också som riksdagsmännen sa, vad fan, det är ju ändå publika handlingar. Alltså, kanske inte utrikesdepartementets hemligaste grejer ska ligga där. Va? Alltså det, jag träffade folk på ett jättestort bilföretag en gång. Jag jobbade för ett av de största bilföretagen i världen. Och där fick man då, som konsult, fick man då en dator av dem, en bärbar dator av dem, med alla VPN och nycklar och såna här små dosor och alltihop då för att kunna jobba. Och även ifall vi då hade 20 års datorerfarenhet, vi lyckades inte ta oss in i deras system. Och av en händelse så träffar jag bildirektör eller bilbolagets verkställande direktör, högsta gubben, i en hiss. Och jag kan inte låta bli att fråga honom, alltså, om vi har sådana problem, hur fasen löser du och de andra de här frågorna när ni är ute på hotellrum och sånt? Och så sa han, jag berättade inte för någon, men vi använde våra ungas hotmail-konton. Alltså det, och då kan du ju lika gärna ha det öppet. Jag tycker det var väldigt, väldigt talande för väldigt mycket av den här påstådda IT-säkerheten och så vidare.
Ja, jag har ju intervjuat Jonas Söderström tidigare och han pratade om just det här med utrikesministrar som använder Hotmail och så vidare. Att då har någonting gått fel någonstans när det är så säkert att det inte ens de som ska använda det kan använda det systemet. Om man då tittar på business to business världen då. Alltså en sak är, konsumenter föredrar iPhone, iPads naturligtvis. Folk sitter med, folk har Apple TV hemma. De är vana, ungarna älskar det.
Jag ska säga att det till och med ökar. Alltså försäljningen av iPhone ökar mot Android.
Ja.
Både i USA och i de flesta europeiska länder, vilket också är någonting som vi inte trodde för några år sedan.
Nej. Men hur är det då om man tittar på, vi säger att vi går till transportindustrin. Nu kommer klockan då, till exempel. Tror du att den kan bli ett verktyg för en lagerarbetare? Eller en lastbilschaufför? Eller något annat? Är det den typen av teknologi som kommer att ta sig in?
Vi har sett på det vi har tittat på det i hälsa och sjukvård. Där skulle du definitivt kunna vara det. Alltså en sån kommunikationsenhet. Nu kanske den inte ska se ut så här och du får väl inte ha just klockor på armen, utan de måste hänga på något sätt.
Du måste kanske kunna spola av den.
Definitivt. Och om alla har en sån här enhet så kan du skicka individuella meddelanden till alla. Eller du kan skicka till en grupp, eller du kan skicka till de som befinner sig inom ett visst område. Och det är ju lite det som vi tror kommer att ersätta webben så småningom, alltså det här med notiser, notifications. Vi har ju en utbildning till nu som vi startar upp i Helsingborg som heter mobilhandel. Som är ju just mikropositionering med det som kallas för iBeacons och så vidare. Att du ska kunna få rätt budskap, rätt erbjudande på rätt plats vid rätt tid, rätt tillfälle och på rätt sätt. Inte spam, därför att det stänger ju folk av. Utan du ska ju istället kunna få ett budskap. Går du förbi en restaurang så händer ingenting. Men om du ställer dig utanför restaurangen så får du en liten försynt symbol nere i ena hörnan som gör att du kan dra upp dagens meny. Väljer du att göra det så kan du gå in och sätta dig vid ett bord. Och de vet ju vilket bord du sitter vid och då kan du lika gärna beställa din mat och du kan ju lika gärna betala direkt från mobilen också. Va? Så att en mängd sådana grejer.
Men iBeacons är också en grej. De Apple har tagit fram en släppt öppen standard släppt öppen, så att det andra gör sådana också nu.
Ja.
Och de vill väl att typ det här ska gå och köpa på Alibaba i bulk.
Ja, och det gör du. Eller vi skulle kunna tillverka själva så pass enkelt.
Hur fungerar de? För det här ser jag en logistikapplikation framförallt i lager och sånt till exempel. Hur fungerar de?
Du skulle kunna testa det själv genom att gå till Liseberg. Liseberg är en av de som har börjat använda detta mest. Då har man alltså iBeacons är små enheter, säg en halv tändsticksask stora, som du kan placera ut. Där finns ett batteri och där är en liten sändare som sänder ut 60-70 meter en liten kodad information, en identifikationsnyckel. Och sen din app kan ju då avläsa de här och med triangulering beräkna exakt var du står, och den vet ju också de här ID-nummerna, var finns de för någonstans. Och ett väldigt, väldigt bra exempel är ju Liseberg, som jag tror testade det här med när kön blir för lång. Inte de som är nästan framme, utan de som är långt bak. De kan alltså få då ett litet meddelande om att ni vet om att ni kan förköpa biljetter även i mobilen. Och gå direkt förbi kön och gå in mycket, mycket enkelt när ni har en sådan biljett. Och jag tror att de vid vissa tillfällen så var nästan 100% som nappade. Nej, alltså det blir en fördel, det blir inte spännande.
När en mobil identifieras mobilen av iBeacon, eller är det en enkelriktad?
Appen läser av iBeacons och så upptänker, här finns tre stycken iBeacons och de har den och den koden. Alltså så är jag vid gate 4 på Landvetter.
Så din iBeacon innehåller ingen hyperlänk som någon app klickar på och så händer saker?
Nej, utan det är själva appen. Så att för att nås av dess budskap måste du ha deras app nedladdad. Alltså Hennes och Maurits, om det nu handlar om shopping eller så.
Ja, eller Helix köapp.
Exakt, exakt. Och då styr du ju också lite själv över detta. Va? Men det har gått så fantastiskt bra på flera ställen. Liseberg tror jag rapporterade att om du har flyttat ifrån marknadsavdelningen, man trodde det här skulle vara reklam, till produktutvecklingsavdelningen. Alltså därför att man ser ju direkt hur man skulle kunna förbättra Liseberg. Var behöver vi fler toaletter? Var uppstår det köer? Var samlar sig folk?
Jag kan ju tänka mig, jag vet inte om detta är sant, men att de har ju på toaletterna också. Ja. Så de vet ju, efter ett tag vet de om den här mobilen tillhör en man eller en kvinna.
Exakt, yes.
Och sen kan de ju se vad den mobilen gör.
Ja,
vilka hjul man spelar vid och så vidare.
Det som är riktigt, riktigt fantastiskt med detta, som är en slags betatest för hela detta, det är Disney World. Disney World i USA har börjat med någonting som heter Magic Band. När jag som förälder sitter hemma och bokar resan, så skriver jag då i vad barnen heter och min hustru och allihopa det här, och var vi vill bo, vilket hotell vi vill bo och när vi kommer och vilken mat vi vill ha, vad vi vill käka, vilka som är våra favoritfigurer och vad våra barn heter och vad som är skälet till att vi åker dit. Och vi kan också fylla på ungarna sådana här Magic Band med $10-20 så de kan handla egen glass och sådana här saker. Sen åker vi dit och sen behöver vi inte bry oss. Därför att då har vi våra små armband, då får vi små armband av Disney som man sätter på sig. Ungefär som en Apple Watch utan skärm. Och dessa håller man bara fram mot biljettspärrarna och så öppnar sig och så kan man då gå in och man kan åka berg- och dalbana och precis alltihop det här. Och har man bokat sådana här speedpass så får man gå före kön och så vidare. Så att hela överallt så är det då sådana här små stolpar. Jag behöver inte hålla reda på vad min familj är, utan jag kan gå fram till en sån här stolpe och så sätter jag mitt armband emot och då ser jag röda prickar exakt var ungarna och hustrun befinner sig.
Det är ju en USP.
Det är ju, det var Harry Potter hade väl en sån karta. Och nu är det verklighet.
Ja, ja.
Men också det här med fotografer till exempel, alltså jag behöver inte ha med mig en kamera därför att det finns ju fotografer utspridda överallt. Va? När de tar en bild på dig så känner ju systemet av vilket som är ditt armband och sparar det i din låda på ditt Disney-konto. Och åker du en berg- och dalbana och den precis går ner för ett stup och blixten går av och det är en kamera som fotograferar, så hamnar de bilderna där också. När du går till restaurangen så känner systemet av att du är på väg mot restaurangen. Då går ju orden in i köket. Hovmästaren kommer fram och säger hello, welcome Mr. Magnusson. Please sit wherever you want. Därför att kyparen vet ändå var vi sitter. När han kommer med maten efter bara några minuter. Mängden med sådana här grejer. Och det som jag är kanske mest fascinerad över är att Disney vill ju alltid det här ska vara magiskt. Att vara där. Va? Och då kommer ungarna. I normala fall hade de fått leta efter sina favoritfigurer. Men nu känner ju favoritfigurerna av att här finns två barn som älskar oss. Och då kommer kanske den lilla fyraåriga tjejen stå där och så kommer då Elsa och Anna eller vilka nu som är idolerna och så säger de hello Catherine, happy birthday eller congratulations to your best grades eller vad det nu kan vara. Så det blir ju ett fantastiskt ögonblick. Alltså jag lovar att det är inte en fyraåring som kommer glömma det resten Nej. Av sitt liv.
Alltså den upplevda nyttan här är ju gigantisk.
Ja, och speciellt om du tittar på baksidan av detta. Därför att Disney får ju 100% koll på varenda person i hela nöjesparken. Var behövs det fler toaletter? Vem undviker långben? Var är glassen slut? Var
och du som aldrig skulle ha ett chip i handen.
Precis.
Alltså där har vi ju baksidan på detta.
Ja, men det här kan ju ta av mig.
Ja, men de, under ditt besök, du kartläggs ju något grymt när du är där.
Ja.
Och blir profilerad.
90% av besökarna upplevde detta som excellent eller very good.
Ja.
Vinsten ökade 17%.
Ja. Ja, alltså jag tror att den upplever samma som Amazons recommendation engine. Ja. Att folk upplever den som positiv. Netflix kryllar ju av AB-testning i Netflix där de testar olika. Så alla de kategorierna man ser när man bläddrar i Netflix, de är ju genererade utefter vad du borde gilla för kategorier. Så ibland kan det stå då romantiska komedier med Tom Hanks kan vara en kategori och då är den skapad för dig.
Absolut.
Genererad. Och så testas det och så ser man hur många väljer då en Tom Hanks-film när de får den.
Ja.
Så gör ju Facebook och alla de andra hela tiden.
Ja. Det är ju lite detta vi skulle vilja göra då med den här utbildningen mobilhandel. Alltså, tänk om vi kunde göra det i Västra Frölunda, för heter Frölunda Torg eller något av de här stora shoppingcenterna.
Ja.
Att du kan få kanske inte samma magiska känsla som fyraåringen som blir tilltalad av Anna och Elsa. Va? Men någonting liknande där i alla fall. Va?
Så mobilhandel handlar alltså inte om e-handel?
Nej. Men sen har du ju hela baksidan. Alltså då givetvis, är hotellrummet klart till den här familjen? För nu checkade de in på flygbussen. Alltså det är ju det här som jag sa, bara riskerade att bli kö. Och jag tror just Liseberg, nu sitter ju du i Göteborg så du får ju titta lite på dem. Men jag tror att de har blivit väldigt, väldigt överlyckliga över hur bra detta verkar.
Det här gränsar faktiskt till ett forskningsprojekt som vi har. Där vi tittar på egentligen använda information i realtid för att undvika köer, för att undvika väntetider mellan ett åkeri och en hamn till exempel, som ska hämta en container. Idag kan en lastbil få stå kanske 20 timmar i veckan och vänta på gods. Helt i onödan. Om man bara delat data som bägge redan har, så hade man kunnat få ner det till några minuter per gång då.
Absolut.
Det låter jättelätt, men det där är skitsvårt. Men teknologin kommer ju nu. Så man kan göra saker. Jag kan tänka mig att den här typen av teknologi, eller en variant av den, skulle mycket väl kunna funka bra.
Det som också är det trevliga är dels är den öppen standard. Och dels så kostar det ingenting. Alltså en sån här liten iBeacon-sändare tror jag kostar 80 kronor eller någonting sånt där.
Funkar det med Android också?
Ja, eftersom det är öppet. Enda problemet är att vissa äldre Android-mobiler inte har Bluetooth 4 som då krävs.
Okej, så det går via Bluetooth 4?
Ja, precis. Alla iPhones har det tror jag sedan iPhone 4 eller iPhone 4S. Men i alla fall, om Android-mobilen kanske är bara något år gammalt så funkar det alldeles utmärkt.
Jag vet Anders Thoresson, han är ju teknikjournalist. Han skrev ju för ett tag sedan om en grej som Aftonbladet gjorde med en food truck i Stockholm.
Ja.
Där han tyckte den gick över gränsen.
Ja.
Hade du Aftonbladet, de delade ut mat, någon hamburgare eller korv eller någonting. Hade du Aftonbladet-appen installerad på din telefon, behövde inte vara aktiv, så noterades det. Det var väl en iBeacon då som pratade med appen. Och sen fick du, hoppas korven smakar bra. Har du läst senaste numret av Aftonbladet?
Det är många som jag pratar med, flera direktreklamföretag som vill börja skicka ut. Alltså man sätter in en liten iBeacon i det här paketet med reklam man skickar ut och så ser man responsen. Och man kan skicka ut och fråga varför har du inte öppnat? Facebook är ett av företagen som satsar våldsamt på detta. Nästan varenda affär, varenda krog, varenda restaurang i USA kan få gratis iBeacons från Facebook. Och problemet är att då börjar Facebook automat-tagga dig. Du behöver inte längre checka in. Utan den kommer att säga att Per-Olof is close to Starbucks i där och där. Va? Så att dina vänner, och det där är någonting dessutom som du inte ser utan bara dina vänner ser det. Vilket kan göra det kanske ännu mer obehagligt.
Orwell var en mes.
Ja, precis.
Eller han saknade fantasin och tänka sig
jag
detta.
Jag tror han hade gillat det här idag. Han kunde skrivit många böcker om.
Ja, gillat vet jag inte, men han hade nog hanterat det i sina böcker, tror jag. Han var ju väldigt kritisk till mycket av det här. Som sagt, man ska nog läsa Orwell lite då och då. Men ni har jobbat med e-handel också.
Ja.
I tidigare utbildningar. Yes. Men inte nu, eller?
Jo, det är ju mobilhandel. Vi har strykit e-et. Därför att vi ser att e-handel och vanlig handel går samman.
Mm.
Har du en pizzeria och du har möjlighet att beställa online, så kan du ju beställa digitalt även ifall du står utanför pizzan.
Mm.
Alltså du skulle kunna sköta din egen beställning och du behöver inte ens betala. Alltså det kan du ju också göra ifrån appen.
Mm.
Utan det är bara att indikera i appen att jag står här framför dig, så när pizzan är klar ger den till mig och så går man.
Det är, friktionen är ju fortfarande hindret där. Tröskeln det tar att göra detta första gången.
Ja, exakt. Men jag tror att vi kommer att vänja oss vid det där och kunna göra det snabbare. Så det är Domino's pizza. Vi ser ju också hur man försöker göra detta så okomplicerat som möjligt.
Jag älskar, tänker på knappen.
Domino's pizza är ännu värre. Alltså därför att de har, om du tweetar en emoj, alltså en sån här symbol i teckentabellen som då är en liten pizzaslice. Om du tweetar den till Domino's så tar de det som en beställning och kommer hem med pizzan till dig.
Mm.
Därför att de vet redan vilken är din favoritpizza. De vet hur du betalar.
Ja,
du
har ett förregistrerat kommando.
Exakt.
Som du tryggar.
Så att det är ett enda tecken för att göra detta. Va? Istället för de här, bara i ditt konto, logga in.
Ta fram ditt kort.
Precis. Och här har du
secure, safe.
Exakt. Och vill du verkligen inte ha avbetalning 96 månader ifrån Klarna och alltihop det här, va? Så man reducerar det. Va? Och det är ju också som vi tror ju hela webben är på väg dit.
Amazon har ju släppt sina knappar nu.
Ja, exakt.
Så vissa produkter, så när tvättmedel tar slut trycker du på Persil-knappen.
Exakt.
Och så får du en ny då och dander på.
Ja, och till och med samma dag tror jag i vissa städer.
Ja, det är ju det här med predictive shipping som Amazon då vill till sina Prime-kunder, att de har sökt patent på det.
Ja.
Vet i fasen om de lyckas med det, men de vill ju skicka saker på spekulation då.
Ja, ja.
Det är ju inget, det är ju lika gammalt som affärsverksamhet.
Ja, visst.
Spekulation
visst.
Eller på spån. Ja. Men De har gjort det snyggt.
Jag tror att det kommer bli så viktigt. Vi pratar väldigt mycket om detta. Alltså, i framtiden, du kommer inte ha en webbläsare. Du kommer inte ha en dator. Alltså, du kommer ju göra väldigt mycket av det här ifrån bilen. Och bilens instrumentpanel. Du kommer göra det ifrån klockan. Eller ifrån mobilen. Eller från diskmaskinen. Eller vad tusan som helst. Va? Och då kan du inte ha hela det här. Du måste ha ett operativsystem och du måste ha en webbläsare och alltihop det här.
Så du köper Kevin Kellys One Machine-metafor?
Ja, eller en helsikas massa maskiner. Men,
ja, men att internet är en maskin.
Ja.
Alla våra prylar, våra klockor, våra telefoner, de är bara fönster in i den.
Alltså, och titta, jag har Aftonbladet som vi pratade om innan är 25 megabyte ungefär tror jag. Aftonbladet är 210 scripts och jag vet inte hur många bilder.
Aftonbladets hemsida.
Aftonbladet.se, va? Mm. Det där kommer ju aldrig fungera i klockan eller i bilen eller någonting annat. Nej, och då har ju Aftonbladet sin Omni-app.
Mm.
Omni är ju fantastiskt renodlat. Alltså,
visste inte att det var då?
Jo, det är det väl Schibsted, hoppas jag.
Nu, ja, jag trodde det här var en startup som inte låg utanför.
Vilket fall som helst, Omni-appen är fantastisk. Därför att den är väldigt, väldigt ren. Den ger mig precis exakt den informationen. Mm. Så min klocka burrar till lite på armen. Och så tittar jag och så ser jag att FIFAs vd har fått sparken.
Mm.
Punkt slut.
Mm.
Det är det jag vill veta. Jag vill inte ha tusen andra.
Och den är ju kuraterad, är det väl det svenska ordet för. Alltså det sitter människor och väljer ut vilka nyheter som av alla dessa källor som ska läggas i vilken kategori.
Absolut. Ja. Och det fungerar fantastiskt bra. Jag satt med i juryn på Van Ifras stora världsomspännande tennisorganisation och vi kom ju fram till att detta är ju bäst, att de fick guldmedaljen tror jag förra året.
Ja, de har vunnit priser.
Ja. Väldigt, väldigt,
väldigt
bra.
Väldigt intressant.
Ja. Och det är ju det hållet som jag tror nästan all kommunikation kommer att gå.
Mm.
Så att vi är ju till och med lite tveksamma till, alltså, ska vi ha ännu mer avancerade webbutbildningar och så vidare? Nej, utan det kommer kanske gå åt andra håll. Alltså står du inne i affären och tittar på ett par stövlar i storlek 43.
Mm.
Det enda du vill veta det är, finns de här i brunt och finns de i storlek 44?
Men nu vinner liksom ett reaktivt. Eller så här, det triggade internet då. Alltså saker händer på grund av att vi vill. Men vad händer för den som vill göra research?
Då
behöver man ju andra gränssnitt.
Då kan du ha webbläsaren och sånt. Men även där förändras det lite. Jag var lycklig, jag var uppe i Stockholm och tittade på Vasamuseet.
Mm, det är fint.
Och så har jag då Wikipedia i min Apple Watch.
Mm.
Alltså, hur i helsike ska Wikipedia fungera i en klocka? Alltså, du har 1 miljard artiklar och du måste ha tangentbord och söka och långa artiklar och så vidare. Men det visar sig att de som har gjort den här WikiWatch, som jag tror appen heter, väljer ut de tre geografiskt sett närmaste uppslagsorden. Så att om jag står inne på Vasamuseet så är ju självklart då Vasa, regalskeppet Vasa är ett sådant uppslagsord. Går ut på gatan så kommer självklart Gröna Lund som ett annat sånt. Va?
Och det här är ju bara innan det kommer en iBeacon inne på Vasamuseet.
Exakt, men, ja. Men det är ju den informationen som jag för det mesta är intresserad av om jag står och tittar på regalskeppet Vasa.
Ja, för museer har ju löst detta. Ja. Genom att du har ett headset och en nummer så klappar du in nummer 9 så får du höra om det du tittar på just nu.
Och det kommer ju bli automatiskt. Vi har ju en utbildning i digital turism som kommer att lösa detta med iBeacons också. Ja. Då kommer den ju med automatik visa den relevanta informationen för det du står och tittar på precis
och där, just nu. Där ser jag applikationen för industriarbete, lagerplockning, allt sånt. Va?
Exakt. Och så just att alltså, iBeacon kan gå ner till millimeter i noggrannhet. Mm. Och det är ju extremt eftertraktat. Alltså, inte bara att du är ungefär i 13:30 eller sådär.
Det är väldigt intressant. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta snart, men inte riktigt än. Jag vill prata lite regionalpolitik med dig.
Mm-hmm. Ja.
Du är en varm förespråkare för Öresundsregionen och Malmö.
Ja.
Du bor i Malmö
ja.
Och verkar där. Och det händer saker i Malmö hela tiden. Berätta.
Jag fick frågan här tidigare i Almedalen om just det där. Och jag sa att jag är så himla glad att bo i Malmö. Därför att det är en stad som säger ja.
Jag vet det.
När alla andra städer säger ja eller kanske eller nej.
Mm.
Det återspeglar sig nog nästan på hela stan. Alltså det finns en... Jag vet inte, någon gång funderade vi på om det beror på att Malmö faktiskt har varit nere i skiten och vänt. Alltså man är ju av med varvsindustrin nästintill. Och man väldigt mycket av de motgångarna, tittar man på Malmö för 10-15 år sedan så var det nog rätt trist och grått. Och nu har man då kommit upp till ytan i alla fall. Och man ser väldigt, väldigt mycket möjligheter. Man har politisk ledning oavsett partifärg som är väldigt pro-Malmö. Det är ju nästan den mest patriotiska stad. Jag vet att det är svårt att slåss mot Göteborg. Men det,
Piteå. Det,
ja, där, precis.
Där får ni gå en match om lokalpatriotism, tror jag.
Ja. Men det är ju otroligt alltså, när MFF spelar eller någonting sånt där. Så det är ju hela stan. Alltså nyanlända somalier står och hejar på MFF. Alltså det tar bara några timmar liksom innan man är inne i detta. Och det är fantastisk känsla. Mm. Och kommunen säger ja, regionen för det mesta säger ja. Mm. Inte lika ofta som vi hade önskat. Men
det finns många startups i Malmöområdet.
Massor.
Och runt Helsingborg också.
Ja, och det, Malmö har ju lyckats väldigt bra. Alltså därför att man brukar säga Kockums då på gamla Väster, eller förlåt, på Västerhamnen. Nu har vi dubbelt så många arbetstillfällen som på Kockums storhetstid.
Det har vi Lindholmen i Göteborg. Där räcker nog inte med dubbelt. Där är flera gånger antal arbetstillfällen i en helt andra sektor.
Ja,
det är utbildning och high-tech.
Ja. Så det är utmärkta. Nu ligger ju Västerhamnen centralt till skillnad från Lindholmen.
Lindholmen ligger ju jättecentralt.
Lindholmen ligger, okej.
Okay. Vi har fått en ny busslinje dit också som går inomhus. Ja. Den är linje 55.
Absolut. Och jag älskar när det här kommer på alla håll och kanter. Och vi jobbar ju med Drivhuset i Göteborg och många andra ställen. Så det är ju fantastiskt. Helsingborg, samma sak. Det är bara några år som de också har börjat säga ja. Joakim Jardenberg där är ju väldigt, väldigt varm förespråkare också. Och Helsingborg har ju sådana underbara grejer som ett helt öppet stadsnät.
Mm.
Där finns ett wifi som heter Helsingborg. Man kan komma åt från nästan hela stan. Och plötsligt så blir det ju möjligt för oss och våra studenter att göra mobilhandel. Därför att du har uppkoppling precis överallt. Och du kan gå längs gågatan och butiker som inte har råd att investera i egen infrastruktur och så vidare. Kan ju använda sig av detta. Och det tror vi är en fantastisk tillgång. Så att jag är väldigt glad att vara i Helsingborg också.
Vatten, avlopp, el, internet.
Exakt. Och framförallt krångelfritt internet.
Ja. Friktion.
Jag älskar att i Helsingborg så bara ansluter man. Inga avtal som ändå ingen bryr sig om och som ändå inte gäller. Och inga irriterande lösenord man ska komma ihåg.
Jag fick iTunes-avtal nu. Vad var det? 85 sidor i min telefon?
400 sidor tror jag. Vad heter han? John Holloway sa väl det vid något tillfälle att Apple skulle kunna smyga in hela Mein Kampf i det där avtalet utan att någon hade upptäckt det.
Men var det? Var det Christopher Walken som läste det med känsla?
Just.
Jag måste leta upp den och lägga en länk här.
Och sen ska jag säga till Apples försvar att de andra är nog lika långa, de andra avtalen. Men det är...
Men det finns en kultur, framförallt inom startup-världen, där man, när man ändrar något, ja, så sammanfattar man vad man har ändrat.
Ja.
Så här, we've changed this because, ja, bla bla bla, ja, here is the, ja, text.
Ja.
Ja, det gör inte Apple.
Inte nu för tiden, man har gjort det på vissa grejer.
Men de är ju bevakade.
Precis, ja, yes. Ja. Sen tror jag att de är fegis. Så fort de kommer in på juridik så är ju alla amerikanska bolag livrädda för att göra något litet fel.
Ja, det är något med det systemet där, ja, med deras jurister. Du tänker ju mycket på framtiden.
Ja.
Hur ser framtiden ut då? Notiser säger du.
Ja. Ja. Jag tror att webben och internet kommer gå mot enklare. Mm. Alltså det ska bli enklare. Jag tror att det går mot kuraterat, som du själv sa.
Alltså kuraterat, att alltså att någon sitter och bestämmer vad,
exakt,
som borde ingå.
Jag tror alltså, ja, Beats One är ett utmärkt exempel på det. Apples radiostation som man lanserat nu. Alla skrattade åt, ja men herregud, vad ska jag ha en radiostation till när jag kan välja precis vilka låtar jag vill. Men det är många människor som har varit ute och sagt alltså, det här är ju ett jäkla ilandsproblem ju, men om jag kan spela alla låtar, vilka låtar välja då?
Mm.
Och så fastnar väldigt många.
Scarcity versus abundance.
Exakt.
Ja, det är så.
Alltså, och jag ser hur jag själv, alltså jag har en sån Amazon Kindle läsplatta och tillgång till 4 miljoner böcker. Men jag går ju ändå till New York Times och kollar vilka böcker är det som är poppis just nu. Eller vilka är det som är bra just nu. Även ifall jag skulle kunna läsa allihopa de andra. Och jag tror att det kommer nog också. Och jag tror att det kommer kanske till exempel inom tv. Jag räknar inte ut tablå-tv. Även ifall du sitter där och kan se Games of Thrones 71 säsonger på raken. Så tror jag att folk ändå tycker det är rätt trevligt faktiskt med en tablå-tv där man inte behöver bry sig, utan där
det sköljer över dig.
Ja, precis. Ja. Och i lagom omfattning. Och sånt där. Så att det kommer att bli enklare. Webben kommer att bli enklare. Budskapen kommer att bli enklare. De här stora tunga webbsidorna och många av de här tunga webbtjänsterna måste också förenklas och göras betydligt enklare.
Om vi tittar på företagsvärlden och logistik, Apple, kommer de att fortsätta med samma stil att stänga ut konkurrenter, köpa på sig exklusiv teknologi eller
ja, liknande. Alltså ett bolag ska bereda vinst till sina aktieägare.
Ja. Och Tim Cook är supply chain-gubbe också.
Precis.
Ja.
Men jag tror att man kommer inte att slarva bort sitt försprång och den position man har.
Nej,
utan
nej.
Däremot så, det som jag funderar på är nu när man har en sån här fantastisk logistik och så har man en fantastisk tillverkningskedja.
Mm.
Vad kommer man att hälla in för produkter i
jag
denna
kedjan? Jag tänkte just fråga dig det. Blir det tv-apparater? Blir det cyklar? Blir det Segway-konkurrenter?
Ja, det är ju precis det jag funderar på. Alltså kameror, man skulle kunna köpa Sony och tillverka stereoanläggningar. Det är ju ingen som vill ha stereoanläggningar.
Varför skulle de göra det?
Ja, exakt. Alltså, men det hade varit en typ, Sony var ju lite där Apple är idag, det var ju Sony lite på 80-talet, det var kvalitet och det var hopskruvat och det var ordning och reda med deras grejer. Va? Men en del har ju funderat på om man kan tillverka bilar eller man kan göra någonting annat. Va? Men sen
se på Elon Musk, hur han branchar ut.
Ja,
då.
Men det måste ju också vara lönt risken.
Mm.
Alltså, någon tror jag räknade ut att även ifall Apple hade tagit 100% av tv-marknaden så hade det inte märkts i Apples bokslut.
Nej, det är ju därför de inte gör en tv.
Nej,
trots att de har teknologin.
Ja.
Du kan konvertera vilken som helst av deras skärmar till en tv.
Ja,
den är ju en tv i princip redan.
Så att, jag funderar ju lite mer på alltså, den här produktionen, kan man leasa ut det till andra företag? Kan andra företag komma till Apple och säga, kan ni tillverka våra grejer?
Mm.
Jag funderar också på finanstjänster. Man har 700-800 miljoner världsmedborgare idag registrerade med kreditkort.
Mm.
Alltså, skulle Apple kunna starta en bank? Ta hand om sådana grejer. Ska man kunna starta mikrobetalningar? Nu har man ju samarbete med kreditkortsföretagen.
Va? Apple Pay. Ja.
Apple Pay. Alltså, kan man införa nya tjänster där och så vidare? Jag tror man kommer att arbeta väldigt mycket med säkerhet, integritet som ett argument mot Google. På rätt och fel.
Ja, för där har vi, det är de som är huvudfienderna nu, känns det som.
Och rätt vad det är så känns det som de inte är det. Va? Men, men där är ju en klar skillnad mellan, alltså Apple vill sälja produkter och Google vill sälja dina ögon till annonsörer.
Var hamnar Facebook någonstans?
Också på ögonsidan.
Men de är det, eller är det här den gode, den onde, den fule?
Ja, alltså blir Facebook lite större, säger att Facebooks utveckling funkar 4-5 år till. Så är det frågan, kommer du att lämna Facebook för att gå ut på Google och titta på vanliga webben? Alltså man tittar på Nu har ju vi på Malmö yrkeshögskola, Skånes yrkeshögskola, vi har ju webbplatsen, men jag vågar säga 10 gånger större kommunikation med potentiella studenter via Facebook.
Mm. Och då, så gäller nog väldigt många.
Ja, och jag tror om du har startat ett litet café eller någonting annat så är Facebook-sidan då långt viktigare än webbsidan.
Oh,
så
ja, att, mycket.
Så att Google får nog se upp lite där. Va? Och jag ser ingen klar affärsplan. Liksom. Alltså, Apple går inte på muggen utan att ha en 10-årig affärsplan för det. Alltså, medan Google verkar hatta lite väl mycket mellan olika områden.
Deras modell bygger på att låta saker blomma internt och se och graduate så småningom, kanske som ett nytt Gmail eller något. Va?
Och förr eller senare så blir entreprenörerna bakom Google blir minoritetsägare, och då sitter ju amerikanska investmentbolag och pensionsfonder där, och då kommer det bli samma sak där, att ni ska bereda vinst åt era aktieägare, inte plottra bort dem på balla prylar. Så att vi får väl se, förhoppningsvis kan du komma nya aktörer med banbrytande uppfinningar.
Har du sett tv-serien Silicon Valley?
Ja.
alla jag pratar med som har sett den, de skrattar när man frågar om de har sett den. Det är en fantastiskt bra som jag rekommenderar härmed nu. Se den.
Ja.
Jag pratade med en person som är aktiv inom startups i USA och han sa att den är lite för dokumentär.
Ja. Det är ju mycket annat också som vi håller koll på. Alltså vi ser ju mobila lösningarna sprider sig i alla branscher. Vi pratar digital turism. Alltså för 10 år sedan så landade du på Gotland och så gick du upp till kiosken och stod där 2 stycken blonda tjejer och delade ut en liten karta med hotell och restauranger och så vidare. Idag börjar ju semestern 6 månader innan när du sitter och googlar. Digitala lösningar i hälsa och sjukvård, digitala lösningar i skolan, alltså precis alltihop detta tränger du in i, va? Och jag skulle vilja se andra kombinationer, alltså om nu Apple är så fantastiskt duktiga på tillverkning, alltså CNC och det här, finns det någonting sånt vi skulle kunna bli duktiga på här uppe? Vi sitter ju med hela grafen på Chalmers.
Jättestor satsning.
Ja, jättestor akademisk satsning. Men var är de praktiska användningarna?
Kryllar av dem. Det gör det. Det är 900 eller 9 miljarders satsning.
Ja.
Det är hela tusen forskare och mängder med företag.
Ja, men jag ser inga produkter ute i...
Head har tennisracket och slalomskidor. Okay. Jo, men det finns.
Ja, förhoppningsvis, yes.
Grafen utvecklas i 2 riktningar. Den ena är, vad kan vi göra med materialet? Det är fortfarande... väldigt mycket man gör kompositer men också elektronik.
Ja.
Det finns fingrafen och fulgrafen. Och så. Det är riktigt rena, det är det som går in i elektronik. Yes. Det andra går in i kompositmaterial och gör tennisracket och sånt. Den andra utvecklingsriktningen, det är ju hur vi ska kunna producera det. Billigt, för det är dyrt att göra idag. Så att de två måste ske. Och det sker jättemycket jobb på det.
Ja. Så det som jag jobbar med och det som jag brinner för är ju det vi kallar för tillväxtutbildningar. Alltså vilka nya affärsmöjligheter följer med den här utvecklingen? Och oavsett ifall det är grafen eller ifall det är Apple Watch eller vad som helst. Hur kan vi bli bättre här i Sverige på att tillvarata de möjligheterna?
Och det ska bli väldigt kul att fortsätta följa. Jag kommer att lägga länkar om folk vill följa dig på Facebook. För det är där du publicerar mycket av dina tankar. Och en massa länkar till en massa annat också. Tack för att du kom. Det var väldigt trevligt.
Okej. Tack så mycket. Logistikpodden.